just det, mina damer och herrar. Du lyssnar på 2 centimeter innanför linjen med mig, Niklas Wennergren, och du lyssnar på Tyres radion. Och idag blir det ett lite annorlunda program där vi ska beröra både idrott och kultur. Och dagen till ära så har jag med mig en gäst, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Thomas Sundblad. Hej Thomas!
Hej Niklas!
Hur står det till?
Jo då, det är bra. Det är mellandagarna, så att, ja. Förhoppningsvis har man fått vila lite, men det har varit ganska mycket.
Ja, det är ju så. Du har ju små barn.
Ja, sen har det ju varit lite beslut här som har kommit, som med coronabeslut som har påverkat, så att vi har fått jobba ganska mycket med det.
Det har ju varit det, och det är ganska strikta åtgärder nu för föreningarna som håller på med idrott i alla fall.
Ja, även kultur. Alltså, det påverkar ju allting. Mm. Uppmaningen var ju att vi skulle stänga ner alla kommunala verksamheter som var icke-nödvändiga.
Ja, alltså ordet nödvändigt har ju i dagarna fått en helt annan betydelse.
Ja, ja, det har du ju fått det också. Men att det var det som var uppmaningen, och det var det som vi har då agerat efter.
Ska vi berätta lite för lyssnarna vad som har gjorts?
Ja, alltså idrottsanläggningarna har vi stängt ner för, vad säger man, träningar med lagen. Mm. Så alla de är nedstängda, förutom för handbollen och för ishockeyn. Och det kan man ju tycka är konstigt. Men det är för att deras A-lag som får träna då. Mm. Och för de klassas som professionella, och det är arbete. Ja. Idrott eller vad man ska kalla det. Mm. Så det kan ju vara lite jobbigt eller lite konstiga saker. Att hur kan de få göra med lite någon annan?
Ja.
Men att det stora var ju att vi stängde ner för barn och ungdomar. Det har vi inte gjort innan i corona, utan det kom ju nu här faktiskt.
Ja.
Så att det är ju för att då minska, alltså vi vill ju att de ska träna, men man ska minska ner att de samlas i grupp. Mm. Så att man uppmanar till spontan idrottande, men man ska inte samlas i lag och ha kollektiva träningar med ledare och sånt.
Nej.
Så att det är väl det stora där, och det gäller både inomhusidrott och utomhusidrott.
Hur får man fråga, kan man hålla koll på sånt?
Nej, alltså tjänstemännen och de som arbetar i kultur- och fritidsnämnd eller förvaltningen, alltså det är inga poliser, det är inte det vi är till för, utan vi för dialog med föreningarna.
Ja.
Och de flesta, eller egentligen alla ordföranden eller styrelser, har ju förstått vad det är vi håller på med. Sen så har det varit någon enstaka tränare som tycker att det är lite konstigt att utomhusidrott, att man inte ska kunna samlas ut och sånt. Men det är ju en fortsatt dialog där som man får ha, och sen så har det löst sig på ett bra sätt i slutändan, tycker jag.
Ja, det är ju härligt, och man hoppas att alla föreningarna också följer de här restriktionerna så vi blir av med det här förbannade viruset.
Ja, men det tycker jag, att alltså, dialogen med föreningarna är bra. Ja. Sen är det enskilda som kanske inte har följt det helt och hållet. Men det jag tror mer på individnivå än på föreningsnivå.
Ja.
Men sen så har det ju påverkat, kulturskolan är ju helt nedstängd också.
Mm.
Där har vi ingenting. Kvarnhjulet är nedstängt, vi hyr inte ut till föreningar som kan ha träffar i kvarnhjulet med lokalerna. Alla fritidsgårdar är stängda förutom den på Nyboda som har öppet med väldigt anpassad verksamhet.
Då måste jag ställa en fråga. Ja, vad är det som, varför just den?
Ja, vi ser väl att erfarenheten säger att den behövs vara öppen över jul och nyår här, för att det kan vara någon som har lite jobbigt hemma och sånt. Det kan vara stökigt hemma, det kan vara massa saker. Så därför har vi då valt att ha den öppen, att den utvärdering vi har gjort så har vi kommit fram till då under riskbedömningen att det är bättre att ha den öppen än att ha den stängd i förhållande till riskspridning och allt annat som kan komma med då.
Förstår. Jag förstår.
Och sen ser det ju biblioteken som har fått helt förändrad verksamhet också. Och här är ju att man har stängt ner egentligen den fysiska lokalen. Mm. Man kan inte komma in till biblioteken och gå och låna böcker eller sitta och läsa en tidning och sånt, utan det är stängt. Men man har öppen verksamhet, så man kan låna via nätet och så får man hämta ut det, de böcker man har lånat och sådana här saker.
Var hämtar man ut den då? Ska jag berätta det för lyssnarna?
Den exakta detaljen har jag inte, vart de hämtar ut, utan man kommer gå in på hemsidan och sen så kommer man bli kontaktad av biblioteket som ordnar att det blir en utlämning på något sätt eller på något ställe när man kommer överens om.
Okay.
Och sen så har vi ju kvar den här att man kan få det utkört, de som har fått det innan. Det är vissa personer som har fått det då för att de har suttit hemma helt ordentligt och isolerat sig. Mm. Så har biblioteksböcker kunnat komma hem till dem ändå.
Det är ju...
Men man kan lämna tillbaka böckerna i alla fall. Så att det finns boklådor nere i centrum då, nere för trappan precis. Och det är öppet så man kan gå och lämna dem där som vanligt.
Missmedel jag med nu, men har inte jag sett en blänkare om att man också har tagit bort förseningsavgiften?
Nej, det stämmer. Att det är ju lite... Ja, vissa kanske inte vill gå och lämna böcker för att man inte vill gå till centrum eller vill gå ut på så sätt. Så att vi har tagit bort förseningsavgifterna på så sätt. Det kan ju vara att någon kommer och hämtar en bok då och av den som har lånat och lämnat tillbaka den, men det kommer först 3 dagar efter boken gått ut och sånt. Så att vi försöker anpassa verksamheten så mycket som möjligt för att man inte ska bli drabbad allt för mycket av corona, även fast man då sitter hemma och är duktig eller avskärmar sig.
Precis, det är ju mitt eller finansiella stöd till kulturen är ju mina förseningsavgifter. Men jag tror att de klarar sig utan dem kanske.
Det kanske inte har med corona att göra, Niklas.
nej. Det var helt innan den tiden. Jag tänkte så här att många är nyfikna på vad politiker och nämnder och sånt här gör för att hjälpa kultur- och fritidsorganisationer runt om i Tyresö. Och du är ju en av de styrande och jag är väldigt nyfiken på, sedan du blev styrande, det är 2 år sedan nu ungefär kan vi säga. Så vad är det egentligen som har hänt på den här fronten? Vad har liksom blivit genomfört och vad håller på att genomföras?
Oj, ja, det är en massa saker. Jag kan väl säga att i och med att jag är med i Liberalerna, så vi var ju med i styret faktiskt förra mandatperioden också. Men då var jag bara en nämnde så att säga. Det var ju först för 2 år sedan när det nya styret kom med Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det var ju då jag var ordförande. Ja. Men jag var ju faktiskt med i styret innan också.
Det var det ju faktiskt. Och då var vi på olika sidor, Thomas.
Ja, det kan vi tycka. Jag tycker ändå att vi hade hyfsat bra stämning i nämnden också. Att ja. De flesta som sitter i nämnden har faktiskt en gemensam syn på hur vi ska försöka göra det bättre för kulturen och för idrotten i Tyresö.
Ja, men definitivt.
Sen är det lite små saker, men alltså vi är ganska, jag tycker att det är en bra stämning och vi är ganska överens om det mesta.
Ja.
Det är några små saker liksom.
Ja, precis.
Men ja,
ska vi börja? Ja, det började med att vi höjde skatten. Det ska vi säga innan någon frågar. Tänker jag. Och vad det har hänt? Vad det har gjort?
Alltså, ja, bakgrunden till att man höjer skatten. Dels så var det ju att kommunen gick minus faktiskt. På sista raden. Vi gick back. Och det får man inte göra.
Nej.
Och då finns det egentligen... Det finns ju 3 saker att göra. Antingen så höjer man skatten för att få öka intäkterna då. Eller så får man skära ner på verksamheterna. Och det kan man ju välja att göra då också, men det får ju konsekvenser för föreningslivet om vi skulle gjort det i kultur och fritid. Och det sista är att försöka effektivisera bort så att man får ett överskott.
Ja.
Och vi kan väl säga att vi har väl gjort två av sakerna. Vi höjde skatten och vi har effektiviserat väldigt mycket också. Vilket gör att nu går kommunen ganska mycket med överskott. Och därför har vi kunnat bibehålla verksamheten. Vi kan sänka skatten lite och vi kan fortsätta göra satsningar.
Mm.
Så det är väl bakgrunden till det hela. Att man höjde skatten istället för att skära ner verksamheten. Det fanns förslag från andra partier att skära ner med nästan 10% i kultur- och fritidsnämnden. Och det skulle fått ganska stora konsekvenser för att vi har ganska mycket fasta kostnader i byggnader. Till exempel om vi har en idrottshall. Så det, bara för att vi säger att vi tänker inte använda den här längre så kommer den kommer inte sluta kosta pengar. För det är fortfarande investeringar som är gjorda i den och sånt.
Mm.
Så egentligen det man skulle kunna skära ner på det är ju faktiskt verksamhet.
Och det vill man ju gärna göra.
Ja, vissa ville det. Eller vissa hade det faktiskt som förslag. Och det är det som gör att vi såg väl att vi vill inte skära ner verksamheten för vi tycker att den är så viktig. Så därför var det bara att höja skatten som gällde.
Ja.
Så det är väl kortfattat vad som är bakgrunden där.
Ja.
Men sen har det gått, oj, vi har så mycket att prata om. Men att det första vi gjorde, det var ju att försöka ta fram en konstgrässtrategi och en handlingsplan då, för att minska plastgranulat som är fyllnadsmaterialen i konstgräsen och sådana här saker.
Mm.
För det hade ju kommit en stor utredning som visade att fotbollsplaner är det som sprider plastgranulat mest. Eller en av de största spridarna av plast ut i naturen.
Ja.
Den har reviderats lite sen också, den utredningen, och kritiserats lite. Men att vi tog i alla fall ett beslut då att vi tycker att plast i naturen är inte bra. Och då tog vi fram då den här handlingsplanen tillsammans med en konsult med hur ska vi göra. Och A-planen och B-planen på Tyresövallen och den konstgräsplanen som finns nere på Trollbäckens IP. De började med att de klassificerar vi som att det är våra elitplaner. Eller det är där kanske idrotten får styra. Sporten styra mer än miljövärdet.
Mm.
Och då var det då att då beslutade vi att då kommer vi ha plastgranulat kvar i de planerna. Men vi kommer göra åtgärder som att man sätter in hovar i dagvattenbrunnar. Man inför så här borststationer och såna här saker. Så att på så sätt så kan man minska ner spridandet av plastgranulat väldigt mycket.
Ja.
Det är också på de ställena vi har personal som jobbar dagligen. Om man då jämför med strand eller nere i Fornödsparken och sånt. Där har vi inte personal som jobbar dagligen med planerna. Och det gjorde att de planerna, sa vi, att där kanske vi kommer då låta naturvärdena styra lite mer. Så att när man byter de planerna så kommer vi kanske fylla i dem med sand eller någon annan miljövänligt granulat istället. Men vi har infört lite så här, granulatfäller under tiden ändå.
Mm, vad finns det för typer av miljövänligt granulat?
Oj, de har ju testat massa olika. Det finns ju så här kork.
Ja, och det var en boomer. Om jag inte minns fel.
De fick inte det att fungera tillräckligt bra för att det var torrt och så var det svårt att andas när det var väldigt torrt när man sprang och sånt. Men det pågår en jättestor, alltså jättemycket forskning på det här sen också. Så jag vet att Svenska fotbollsförbundet håller på med någon forskning och utredning och fick statliga pengar för det för att titta om trä eller... Alltså, jag ska inte säga pappersmassa, men trämassa av något slag. Att man kunde då göra det från gran.
Mm.
För gran finns ju ganska mycket av i Sverige. Och då skulle man kunna göra det som ett fyllnadsmaterial. Men det har man inte lyckats med helt och hållet än. Men att det är en jättemarknad. För det är inte bara i Tyresö eller i Sverige som det här problemet uppmärksammas. Det är hela världen.
Just det.
Så den som kommer på en bra fyllnadsmassa istället för plast som man kan använda har ungefär samma spelkvalitetsvärden så att säga, eller för idrotten, den kommer ju tjäna hur mycket pengar som helst.
Ja, det är bara att sätta på sig uppfinnarhatten då.
Men ja, nej, men det pågår, alltså det pågår jättemycket forskning på det, och de kommer längre och längre fram, och det finns många som testar. Sand är ju en av delarna, men där har det blivit att där kan det vara lite halt ibland beroende på vilken storlek på sandkorn vi pratar om. Alltså, det är sån detaljnivå så att det är löjligt åt det. Men att det finns många som testar det här. Jag vet att Värmdö la en med sand och den funkade mindre bra. Men sen så tror jag det var Vallentuna eller någon som la en med sand och den funkade jättebra. Och då var det just storlek på sandkorn. För att för små sandkorn så var det mer glatt och frös mycket mer och sånt.
Ja, jag förstår.
Men att det är en väldigt intressant sak. Ja. Men det viktiga där som man har också, det är just de här ny forskning som har kommit fram då, att det är inte så mycket plastgranulat som sprids om man använder den här plasten då. Om man gör massa åtgärder som de här granulatfällorna, borststationer och lite sånt, då sprids inte lika mycket plastgranulat som man trodde från början.
Nej, precis.
Så att det är det vi jobbar med. För det är ju de snabba åtgärderna egentligen. Det är ju att införskaffa de här sakerna och sätta upp dem.
Ja.
Och sen så får vi se när vi sen byter ut konstgräset och sånt då. När de är utslitet, vad lägger vi då? Och det är det vi börjar man titta på det på så sätt.
Jag förstår. Du är ju också en ivrig anhängare, påhejare ska vi säga, av e-sport. Och där har det hänt lite grann.
Ja, ivrig påhejare. Ja, jag tittar lite grann på det i alla fall. Och ska inte säga att jag spelar det. Nej. Men att det är en stor organisation och det intresserar väldigt mycket ungdomar. Mm. Så därför bör det ju vara intressant för kultur- och fritidsnämnd att titta på det.
Ja, definitivt.
Tycker jag. Och sen om det då är en sport eller en idrott, det får andra debattera. Jag tycker att vi kan stödja det på något sätt ändå. Eller om det är kultur för att det är spel. Det vet man ju faktiskt inte i slutändan.
Du vet vad man brukar säga, va? Blir man svettig så är det idrott. Blir man inte så är det sport.
Ja, det är många som säger sånt där. Och det är ju för att RF har någon... eller Riksidrottsförbundet har ju en skrivelse där om att det måste finnas något fysiskt inslag för att kallas idrott.
Som dart.
Ja, jag tänker inte debattera det där. Vi får se vad som händer med... e-sporten kommer ju lämna in en ansökan till Riksidrottsförbundet i alla fall om att få komma upp i det och bli sport, så att säga. Eller idrott. Sen får vi se vad som händer. Men det vi har gjort i alla fall, det är att gymnasiet har ju e-sport på lektionstid. Och har fått en ganska bra verksamhet där uppe. Så att vi gav ju uppdrag då att det var egentligen bland det första vi gjorde också där. Några första nämndsammanträden tror jag var. Att vi skulle titta på, kan vi sätta upp det någon sorts e-sportshall eller liknande så att man kan även på kvällarna spela e-sport. Ungefär som en vanlig idrott. De går till Tyresövallen och spelar fotbollen och sånt där. Men de som vill hålla på med e-sport, kan de då komma till någon kommunal lokal och göra det. Och det finns två ganska stora e-sportsklubbar redan i Tyresö. Men kutymen är ju nästan att man sitter hemma och spelar och har kommunikation via internet och sånt. Men jag träffade dem och de sa det att det skulle vara intressant också att kunna ha det en fysisk lokal att träffas i. För att då skulle man på något sätt kunna prata med de som är lite yngre och utövare också. Med att du behöver faktiskt vara fysiskt aktiv också. Det går inte bara att sitta och knappa på datorn. Utan för att kunna koncentrera sig och sånt så måste du din kropp också vara fysiskt redo för det. För att kunna bli bra på det. Så de såg en koppling där med att istället för den här stereotypa bilden man har med att en e-sportare spelar dator, dricker Jolt Cola och sitter uppe hela nätterna, så såg de att det är ju faktiskt de som är uppe på elit eller världsnivå och tävlar, de är väldigt bra fysisk form också, för annars orkar de inte med det här. Och det är det de ser att det skulle man kunna få då om man träffades. Så att då satte vi upp det tillsammans med gymnasiet och fritidsgårdarna och har ställt ordning en e-sportslokal. Vi investerar i lite datorer och sådär också, för alla kanske inte har datorer ens en gång och kan pröva på e-sport.
Nej, det är ganska tunga datorer man måste ha för att spela de här avancerade spelen.
Ja, jo, det krävs lite. Men så vi investerade lite komponenter så att säga. Och sen så var det eleven uppe på gymnasiet som fick bygga ihop de här som ett skolprojekt och sånt.
Fantastiskt.
Så det gick ganska bra. Tyvärr så kom ju corona sen, så att ja. det har inte blivit någon så här jätteinvigning eller sånt, utan man har inte fått träffas där uppe. Men att så fort vi slipper corona, så eller vi är klara med corona, så kommer vi kunna öppna upp där och då ha en fysiska träff och sånt. Så det är väldigt trevligt tycker jag.
Låter jättespännande. Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz och programmet 2 centimeter innanför linjen, och idag så har vi Thomas Sundblad, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, som gäst, och vi ska ta ett litet break och spela lite skön musik som är naturligtvis är lika gammal, eller åtminstone nästan lika gammal som jag, så det blir Squeeze med Up the Junction. Tyresö Radio 91,4 MHz. Du hörde just Squeeze från 1979 med låten Up the Junction. Och det här är alltså programmet 2 centimeter innanför linjen, och vi har kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Sundblad som våran högt eminenta gäst. Och vi pratar om vad som har hänt sedan maktskiftet. Har det blivit några förbättringar? Och det har det ju.
Ja, det hoppas jag att alla ser i alla fall att vi har gjort någonting.
Ja, vi har ju pratat lite om konstgräs, vi har pratat om e-sport. Har vi fler saker som är tillgängliga, som är lite nya?
Ja, alltså vi har ju ett annat projekt egentligen, ska vi kalla det, som ett samarbete mellan kulturskolan och skolhälsan egentligen. Mm. Som heter Dansa utan krav. Vissa har reagerat på att man kan inte dansa utan krav och sånt här, för att man tycker att man ska kunna dansa i vissa bestämda rörelser och sånt. Ja, men det är egentligen, det är ett koncept vi ska prata om egentligen, som är döpt till Dansa utan krav, som kommer från ett forskningsprojekt där de visar att just rörelser, fysisk rörelse, kan motverka psykisk ohälsa. Främst då är det här inriktat mot unga tjejer.
Ja.
Och det börjar egentligen med att Kristina, som är chef för kulturskolan, var på en föreläsning om det här. Och sen sökte pengar, statliga pengar, för att testa upp på det här uttaget, konceptet. Och ja, sen så rekryterar man en danskonsulent, eller som skulle ta hand om och bygga upp det här. Och sen så då samarbetet med skolhälsan är väldigt viktigt, för det är egentligen de som, det är fel att säga rekryterar ungdomar, utan det är, det kan vara några som de har kontakt med i skolan som har lite problem på ett eller annat sätt. Och sen så testar de på det här. Och det har gått väldigt bra, om vi säger så. Tidigare så har blivit till och med så uppmärksammat på det här. Så att Region Stockholm, som är för detta landstinget, deras kulturavdelning kom ut och filmade. Nu filmade man ju inte när tjejerna dansade och sånt, för det är inte, det var ingen som ville det, utan det är mer att de filmade mig, de filmade Kristina då.
När du dansade eller?
Absolut inte. Det är nog en av sakerna jag inte gör frivilligt framför en kamera. Men att just med varför vi trodde att det här projektet var så lyckat, för att kunna sprida det vidare, för det är några kommuner som har försökt det här via de här statliga pengarna då. Men det är ju Tyresö som har lyckats bäst, så då skulle vi göra en sån video för att visa varför vi trodde att det hade gått, varför hade vi lyckats när andra misslyckas.
Ja. Och hur går det med det här med nu under coronan då?
Ja, nu är ju egentligen allting, i och med att det är kulturskolan, det är ju nedstängt. Vi ska inte träffas i grupp.
Nej, okej. Det är klart.
Tyvärr.
Det är förståeligt.
Sen vet jag att kulturskolan försöker göra någonting med att man kan skicka, alltså att man får som en hemläxa, men det är mer kulturskoledelen. Det här vet jag faktiskt inte om det är pausat. Nu är det ju jul, nyår, så nu är det ju pausat i vilket fall som helst. Och det kommer ju upp när, det startar ju när skolan startar igen liksom, lite senare.
Jag förstår.
Så vi får se vad som händer här. 24 januari är ju faktiskt när nästa beslut kommer. Eller det är egentligen så långt perioden sträcker sig just nu.
Just det.
Och sen får vi se vad som händer.
Mm. Sen har vi våran lek- och skatepark där det har blivit förbättringar också.
Ja, det är en ganska nära kulturskolan. Mm. Det är ju, som säger, det är faktiskt, det är ett riktigt stenkast, inte ett norrlandsstenkast därifrån. Så att där började vi med att vi byggde en basketplan och la ut en yta, en plastyta egentligen, och så satte upp två korgar och började spela, som kunde spela. Och sen så nu i somras så köpte vi in hinder till en käpphästbana. Mm. Som var väldigt välbesökt. Det är ingenting jag har haft på, testat på eller haft.
Det är inget de har filmat det att göra.
Nej, inte filmat heller. Men att det är ingenting jag har, alltså, jag har läst om det, men jag har inte förstått. Jag förstod inte innan hur populärt det var bland unga tjejer främst då. För det är inte alltid att man har en häst själv eller kan gå till stallet själv, men man tycker om att hålla på med hästar eller titta på hästar på ett eller annat sätt. Och då har ju det här, käpphäst har ju blivit jättestort bland unga tjejer också faktiskt.
Det är ju
såg man inte. Det såg man faktiskt nu i somras när, alltså det var ju fullt där hela tiden.
Ja, och det är jättekul att se också att skolorna, vissa skolor köper in de här också, och de är ju omåttligt populära.
Ja, tyvärr så är det lite problem med att vi känner att vi behöver flytta dem ut och, alltså, ta in dem på kvällarna, för ibland, annars kan det komma människor att förstöra dem där.
Ja.
Så det är väl nackdelen, men att det har vi gjort. Och om vi ska prata en nyhet, så vi har köpt in en till käpphästbana att ha i Trollbäcken någonstans.
Ja.
Så det är en liten teaser som man får ta sen till.
Spännande.
Ja, det kan bli spännande.
Verkligen.
Men att i och med att det var så populärt så tyckte vi det. Och sen så var det faktiskt flera som föreslog, kan vi inte ha en, eller kan vi inte fixa en någonstans i Fornudden. Helst vill de ha en i Fornudsparken, men där har vi faktiskt inte förfogande rätt över parken på samma sätt som vi har på vissa andra ställen. Så vi får se vart den hamnar. Men någonstans i Trollbäcken så ska vi försöka få till en käpphästbana också.
Låter ju helt fantastiskt. De som har tillgång till riktig häst då? Gör vi någonting för dem?
Ja, det var ju faktiskt, det är någonting som har varit på tal egentligen. Ridklubben har ju pratat om att de behöver nya lokaler i säkert 10 år och haft ett projekt för det. Och sen så kom det ju nya djurskyddslagar och sånt här som gjorde att hästar får inte stå i box längre, utan måste stå de får inte stå i spilta, utan de ska stå i en box. De behöver lite mer yta när de står stilla, så att säga. Och det har gjort att vi har tagit beslut om att investera i ett nytt stall. Och en ny personalbyggnad. Tyvärr räckte inte pengarna till att bygga ut till ett till ridhus. De får 2 ridhus. Men att det får vi se vad som händer i framtiden här.
Ja, det är inga små pengar det handlar om direkt.
Nej, sen är det alltid... Ja, man kan ställa det i relation till allt möjligt. Vad kostar en ny skola? Vad kostar den nya ishallen? Vad kostar ett stall? Och sådana här saker. Men att det är det vi politiker försöker balansera och se... Vad är det vi kan ha råd med och vad har vi inte råd med? Så att tyvärr så fick den upphandlingen som vi precis håller på just nu med det här stallet och personalbyggnaden och sånt dras tillbaks. Och det ska komma en ny upphandling här med lite omskrivna. Det behövde skrivas om lite i upphandlingsdetaljerna, så att säga. Så den ska gå ut nu på upphandling igen här i början av februari, hör jag för mig. Och det gör att förhoppningsvis kan vi då börja bygget i slutet av sommaren.
Fantastiskt.
Ja, jag hoppas det. Det som var problem förut, eller det gjorde förut, det var att vi skulle renovera hallen, eller renovera stallet. Och då skulle man bara kunna göra det över sommaren, för att hästarna måste ju vara någonstans. På vintern kanske inte så bra att låta dem stå ute hela tiden. Men i och med att vi nu bygger ett nytt stall och en ny byggnad bredvid den gamla, det gör att då kan hästarna stå kvar i det gamla stallet tills det nya är färdigbyggt och sånt. Så det var faktiskt en lite bättre logistisk lösning faktiskt på så sätt.
Ja, det låter ju jättehärligt, måste det ju vara. För ridning är ju en väldigt populär sport. Ja, inte minst bland damer och tjejer, eller hur?
Ja, det finns även män och killar som rider också, men merparten är faktiskt kvinnor.
Ja.
Men att det behövs, och som säger, i framtiden så ser vi också att det behövs ett till ridhus så att man kan utöka verksamheten, för att det är många som står i kö och sånt. Men det är i många andra idrotter också, och det är därför vi behöver se hur kan vi göra allting. Eller allt kanske vi inte kan göra som alla föreningar vill, utan vi prioriterar och så försöker vi sätta upp det på det bästa sättet vi kan.
Vi börjar faktiskt röra oss lite mot programmets slut, herr Thomas. Ska vi ta en sista förbättring så tar alltså vi det nästa vecka istället och fortsätta den här långa, långa uppräkningen av de förändringar som har gjorts.
Ja, men alltså, vi kan väl ta lite med vad som hände på Tyresvallen också, som en avslutning.
Verkligen. Och för de som inte vet det, så är det alltså Bollmarvallen som den hette förut då, som avses när vi säger Tyresövallen.
Ja, och där kan ju de som varit uppmärksamma sett vissa delar. Men jag tänkte vi pratar lite om dem. Att vi har ju lagt nytt konstgräs på A- och B-planen. Det gjorde vi nu här i somras och i höstas. Så att de har fått... Det var så slitet det gamla så det behövde bytas ut för att kunna spela seniorfotboll där då.
Ja, men så är det ju. Vad gör man då med det gamla konstgräset som är för gammalt och dåligt? Slänger man det?
Ja, det kostar ju pengar faktiskt att köra iväg det på en deponi, för det är ju plast. Så det ska ju deponeras och förstöras. Så de delarna som var tillräckligt bra för att kunna användas som mer spontanytor och sånt, vi fick ihop så vi kunde rulla ut det konstgräset på 2 skolplaner. Så det var ju Hanvikens skola och Nypskärs skola som fick konstgräs. Så de kunde spela på konstgräset då istället för på grus.
Ja, och det är ju en ganska stor förbättring, om man säger, till i nyttjandegrads, om man mäter nyttjandegrad. För jag menar, då används ju planen från 7:30 på morgon till 9:30 på kvällen.
Ja, det är väldigt många som tycker om att spela på konstgräs och inte vill spela på grus. Jag är själv uppvuxen på att spela på grus. Jag har lite problem med det där. Men att det, jag förstår också tjusningen i att spela på konstgräs. Det är mycket roligare, det tycker jag.
Ja, man skrapar sig inte lika mycket.
Nej. Men sen så har vi också tagit beslut om att vi ska byta ut belysningen. Mm. Och sätta upp ny belysning runt A-planen främst.
Ja,
den är dålig och den är gammal, så det finns inte så mycket reservdelar att byta ut de här till. Så vi kommer successivt byta ut belysningen till nyare belysning, modernare belysning.
Kommer det bli såna här små lampor då i mängder, eller hur som man har på de stora fina arenorna, eller blir det pylonerna kvar?
Jag tror inte det, för att vi tittade på en LED-lösning från början, men då skulle vi behöva bygga om pylonerna som håller upp de här, för det skulle behöva mer vikt och sånt. Så jag vet inte exakt hur det blev nu i slutändan. Jag tror att vi kommer byta ut till en annan belysning som inte är LED-belysning, men som är bättre miljömässigt eller energieffektivare än vad det är idag i alla fall. Och modernare, så att vi inte behöver leta reservdelar typ över hela världen för att hitta någonting.
Ja, det var inte Sverige man hittade reservdelarna senast, om jag minns rätt, va?
Nej, jag minns inte. Jag hörde något rykte om att det var väldigt långt bort i alla fall. Man hittade några sista delar som någon hade i ett reserv. Liksom. Så att det är inte hållbart att fortsätta leta på så sätt. Utan vi hittar en ny belysningsmodell och så hittar vi det. Sen så kan ju de som har gått förbi Tyrytevallen kan ju också ha uppmärksammat att det står massa containrar, vita containrar ner mot gamla, den delen som är så egentligen mot gamla Ericssonbyggnaden, så står ju 5-6 stycken containrar. Och det är egentligen, det är en tanke där att det är de nya förråden, eller vi ska utöka förrådskapaciteten. Så när vi nu ska bygga en ny läktare också, för den behöver ju rustas upp. Det saknas ju plankor och lite sådana här saker.
Ja.
Så det har vi också fått pengar till, att när vi rustar upp den delen, då bygger vi, eller ställer vi de här förråden under, eller container under, som blir förråd. Så det blir varmförråd till de olika föreningarna som är verksamma där nere. Förrådsyta är ju någonting som alltid saknas.
Precis vad jag skulle säga. Det är ju rena himmelriket, det där.
Ja.
Med ett bra förråd i samband med idrottsanläggningarna.
Ja, och sen så det sista vi gör, som vi beslutade egentligen nu här i november, det var ju att vi kommer återbygga C-planen. För nu när vi bygger nya ishallen så tog vi bort C-planen som fanns där.
Mm.
Så den kommer byggas upp igen, fast vad säger man, mot motorvägen, om man säger.
Ah, okay.
Så kommer vi sätta upp en C-plan, sjumanna spelplan, och förhoppningsvis rör under så vi kan frysa.
Spännande, spännande. Då är min fråga, det som vi som har på med fotboll mycket kallade för D-planen en gång i tiden, det vill säga ytan bakom motorvägsläktaren. Har man några planer för den också?
Ja, det är ju där C-planen kommer hamna.
Okej, då är vi...
För det finns inte så mycket annan yta att lägga den på. Så att det är där den kommer lägga till, fast det kommer bli en konstgräs då, och så kommer vi försöka frysa under och sånt.
Mm. Så man kan ha en utomhusrink,
ja? Ja, inte rink, men en isyta i alla fall utomhus. Vi kommer nog inte bygga upp en rink.
Nej, okej.
Okay. Men vi ska försöka få till så att det blir konstfryset, så man kan ha typ allmänhetens åkning där och sånt. Men vi kommer inte sätta upp så att det blir en rink, så att det blir träningsyta för ishockeyn ibland och sånt också. Utan det kommer mer vara spontant eller allmänhetens åkning.
Jag förstår. Där är tyvärr våran tid slut, Thomas. Så vi fortsätter på det här. Vad gör vi för förbättringar i nästa program? Vad säger du?
Det är mycket kvar.
Det är väldigt mycket kvar. Det är väldigt mycket kvar. Vi har hållit på i 40 minuter. Och jag tänker att vi avslutar det här med någonting som både kultur och idrott, det vill säga bandet som är döpt efter ett franskt fotbollslag, Saint-Étienne. Och precis som du, Thomas, är de på telefon. He's on the phone, Saint-Étienne.
Oj, oj, oj.
He's on the phone and she wants to go home. She's in hand to make
En gammal härlig goding med bandet Santet igen och låten He's on the Phone. Och han som var på The Phone var ju Thomas Sundblad, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och du har lyssnat på 2 centimeter innanför linjen med mig, Niklas Wennergren.